Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I slutet av mars var jag inbjuden till Naturkompaniets butik på Sveavägen i Stockholm för att köra en intervju inför publik i samband med lanseringen av Tretorns Rain Jacket from the Sea, en regnjacka som är tillverkad av återvunna spöknät, alltså övergivna fisknät och trålar som tagits upp ifrån havsbottnen. Med mig på scen var även dykaren Marcus Runesson från Badevanna och Fredrik Ekström som är marknadschef på Triton. Badevanna, som ni kommer att få höra mer om i avsnittet, var ett av 5 initiativ som belönades med Naturkompaniets naturbonus för 2017. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Eftersom Marcus refererar till ett antal bilder under samtalet som vi visade upp för åhörarna i publiken så kan detta vara ett lysande tillfälle att prova på Acasts app om ni inte redan använder er av den. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Holiday Club Åre kommer att hyra liftarna på Åreskutan under de 2 första helgerna i maj och om du bor på hotellet så får du gratis ski pass. Så om du är sugen att krama ut det sista av vårvintern så är det här en grymt bra chans. Och som vanligt ingår entré till sats, gruppträningsklasser, bad och simning när du bor på hotellet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Men Marcus är ju den stora liksom hardcore-hjälten här idag. Dykan, vrakdykaren från Badevanne. Och jag, alltså bara det här namnet Badevanne, när jag fick höra på det först och bara danskt kanske. Jag hade jättesvårt att placera det här namnet Badevanne. Så kan du inte börja med att berätta om namnet och historiken till det och till företaget?
Jo, Badevanne är ju inte danskt utan det är tyskt och betyder kort och gott badkar. Och anledningen till att vi kallar oss för Badevanne var att tyskarna under andra världskriget när de opererade i Finska viken så kallade de viken för Badevanne. Och de hade jättemycket problem där och det var liksom stormigt och så det var liksom en komisk liksom synonym på Finska viken och det var liksom ett roligt neutralt namn som vi också tog. I början så letade vi mycket efter tyska vrak från andra världskriget, en del ubåtar, så att därför så tog vi namnet Badevanne.
Men det är det liksom vrakdykning som är en av, är det passionen eller dykning eller är det en av dykpassionerna?
Alltså vrakdykningen är ju det primära. Badevannes grund grundtanke är ju att leta, dyka på vrak och berätta historien genom skriva böcker, skriva artiklar och göra dokumentärer.
Alltså kommersiellt syfte liksom?
För allmänheten och för att sprida de här historierna som mångt och mycket är bortglömda faktiskt.
Hur ser det ut på liksom havsbottnen i ett bra vrakområde?
Botten i Östersjön generellt är ju, skulle jag säga, stendöd. Från 5, 6, 7 meters djup så är det ju bara sten eller lera på botten. Och det finns inte så mycket fisk heller, så att det är ju vrakdykningen blir ju därmed det, liksom det vettiga att hålla på med. Men så fort du kommer ner på ett vrak så blir det ju, är det ingen död botten längre på så sätt.
Det händer någonting.
Ja.
Vi pratade lite innan vi började inspelningen om Narvik till exempel, för där vet jag ju en sån här vrakdykningsmäcka också. Vad skiljer det vattnet mot Östersjön liksom? Ja, i form av sikt och vegetation och liv och sånt.
Ja, så då har vi helt plötsligt atlantvatten som kommer in och så är det saltvatten. Vi har ju bara bräckt vatten i Östersjön. Den stora skillnaden från vrakens skull är ju att det finns ingen skeppsmask. Och det är alltså en mask som äter upp trä.
Pratar vi över saltvatten eller bräck nu?
I saltvatten finns den här skeppsmask som vi inte har i Östersjön. Vilket gör att vårt innanhav i Östersjön blir väldigt, väldigt unikt. Vi har intakta fartyg från 1500-1600-talet kvar, vilket försvinner på kanske 50 år eller någonting i saltvatten. Å andra sidan, det är lite ljusare vatten på Atlantsidan och djurliv och växtliv på ett helt annat sätt. Vraken är även överväxta en hel del med diverse växtliv på ett sätt som Östersjövraken inte har. De är helt rena, lite kusligt nästan.
Det slår mig nu, jag har sett så här, jag tror i USA, västkusten säkert, en massa projekt där de sänker ner gamla bussar och tåg som de tömmer på olja och bensin och så, såklart. Då. Bara för att det, liksom, det skapar väldigt, det blir som så här konstgjorda korallrev.
Precis.
Är det lite det man upplever i ett schysst vrak?
Ja, så vraken blir påväxta ganska fort när tillfället finns liksom i form av då atlantvatten. Då går det väldigt fort. Växter och djur tar över väldigt fort. Och just som du säger, de här insatserna för att skapa artificiella rev är väldigt lyckosamma. Och man ser det över hela världen, skulle jag säga. I Thailand till exempel, där jag var i vintras, där gjuter man betongfundament som fyrkantskuber som man dumpar i hundratals för att liksom hjälpa fisk och sånt där att ha någonting att skydda sig bredvid.
Hur länge har du hållit på med dykning?
Jag började dyka 1993 och körde på. Då var det ju dykning för dykandets skull på något sätt. Kul att komma ner i vattnet och en liten utmaning och sånt där. Jag började ganska tidigt med så kallad teknisk dykning. Det vill säga blandgaser med helium, djupdykning. Och
då är det djupare än 20?
Djupare än 30-40 meter. och blev även instruktör inom det området 98. Så jag har hållit på i nästan 20 år nu. Men som sagt, vi har inte så mycket grottor här.
Jag hörde ni dyker i gruvor.
Gruvor dyker vi också i. Men vi har inte så mycket grottor och vi har inte så mycket djurliv, så därför blir vrakdykningen ett liksom naturligt val att hålla på med. Nu har ju som du nämnde gruvdykningen fått ett rejält uppsving i Sverige de senaste 10 åren.
I takt med att gruvorna läggs ner och vattnet finns.
Precis, och att man börjar leta. Ja. Om man letar så hittar man.
Just det. Alltså, vad är det med dykning som har... Vad är det du går igång på med dykning? Vilken typ av dykning håller du liksom som... om du får välja som bäst?
Jag är ju vrakdykare, som sagt. Och det är ju det som gör att jag håller på. Jag dyker inte för dykandets skull längre i den utsträckningen. Även om det är fantastiskt att bara vara i vattnet och helt i harmoni med utrustning och sig själv och allting. Det är väldigt, väldigt givande. Men det är ju vrakdykningen som är det som vi håller på med. Och i och med att jag är historiskt intresserad också så blir det ju liksom ofta en process av att man vet att där ska det finnas ett fartyg. Man kanske vet rent historiskt att här har det sjunkit någonting. Är det någon som har hittat den? Kan vi hitta den? Vad finns det för information att få fram? Till exempel arkivletning och allt sånt där. Så det är oftast en lång process.
Liksom.
Och sen så när man väl får liksom ut och leta och sen när man får chansen, om man har turen att hitta någonting, att få komma ner där och se den här unika och exklusiva orörda miljön är ju det som verkligen gör att man vill fortsätta.
Har du något särskilt så här minne som sticker ut? Bästa dykupplevelsen?
Ja, det är svårt. Jag har funderat på det där. Jag får frågan ganska ofta. Men jag har ju flera kandidater på det. Det är ju en del krigsvrak i Östersjön. Stora vrak. En ubåt till exempel. En tysk från andra världskriget som hette U-479. Som bara försvann med man och allt. Och den lyckades vi återfinna på 95 meter. Det visade sig att den hade gått på en mina och förelyckats på det sättet. Och då, det kopplat till att det var så fantastiskt bra sikt vid det tillfället. Vi kom ner första gången. Och den är kusligt intakt.
Var det här i Östersjön?
Det är Östersjön. Det är inloppet till Finska viken. Och liknande såna vrak. Förra året så hittade vi 3 stycken jagare från första världskriget till exempel. Alla de är ju såna här stora fynd som man tänker på.
En kvalificerad gissning, typ hur många den typen av vrak från första och andra världskriget finns i Östersjön?
Jag vet inte. Man har gjort en del uppskattningar på hur mycket vrak generellt det finns. Mm. Och det är ju tiotusentals vrak. Mm. Och jag har en bild. Här har vi inloppet till Finska viken bara på antalet vrak. Och som ni ser här, om jag ska försöka förklara bilden, så ser man hela Finska viken med Estland och Finland ovanpå. Och sen så ser vi väl, jag vet inte hur många tusen vrak det är, men det är ju i storleksordningen 2-3 tusen vrak. Så att man kan tycka att de ligger på varandra nästan, och ibland gör de det. Men det är svårt att uppskatta. Men 10 000, 20 000 vrak någonstans.
Är Östersjön typ ditt hemmahav?
Ja, absolut. Många som jag pratar dykning med som inte kan och vet, de pratar ju alltid om det här. Ja, du åker till varma vatten och du åker till tropiskt och sånt där. Men, och vart har du varit runt världen och sånt där? Och då säger jag att jag, när jag har tid att dyka, då vill inte jag åka iväg någonstans. Utan det är så pass unikt och så bra hemma så att jag vill inte åka någonstans. Vi har absolut världens mest exklusiva vrakdykning. Så att jag stannar gärna hemma. Och Östersjön med förhållandena med lite dålig sikt ibland, det är mörkt, det är kallt och
du säljer ju verkligen in det liksom.
Tusan. Det går inte att riktigt förklara, men det är verkligen det som jag om jag fick välja som absolut nummer ett.
Får du någon slags emotionell koppling till själva havet och vattnet? Är det någonting som du alltid har haft eller är det någonting som har växt eller?
Alltså just det här, jag har ju hållit på med det här i 20-25 år och det har ju blivit min livsstil liksom. Och jag har ju alltid liksom varit en sån här riktigt blöt djur och som barn och simmat och varit i vattnet, så att det har ju helt naturligt blivit så här absolut.
Jag tänkte vi pratade om så här i början just att det är ju väldigt dött hav, och det är väl, man säger att det är världens mest förorenade hav eller vad man pratar om.
Ja.
Och att det är liksom, och med djurliv och kanske avsaknad av djurliv, att det att du har någon slags emotionell koppling till
det. Alltså man ser, alltså dels är ju grundförutsättningarna ganska dåliga, Vi har inflöde utav friskt vatten, syrerikt vatten med rätt salthalt endast genom Öresund. Och, så det blir väldigt utsatt på så sätt. Det är hemskt att se de få fiskarna som finns liksom sitta i till exempel nät då, som är på diskussion nu. Och att de faktiskt de fiskar de här näten och att de få fiskarna som finns att de faktiskt stryker med där. Så visst, absolut, det känns...
Vad är spöknät för någonting, för någon som inte vet?
Spöknät är alla typer ut, det är ett samlingsnamn på egentligen alla typer av nät som är förlorade i sjön utav olika anledningar. Det kan vara tunna garn, och sen kan det även vara upp till helt kompletta plagiala trålar som är jättestora och så. Allt ifrån att man har tappat dem till att man har kört fast dem i vrak till att man har att de har slitit sig och drivit iväg själva och sådär.
Men händer det att de medvetet dumpas?
Kör du fast ett nät i ett vrak så försöker man ju att få loss det här. De gör allt de kan för att få loss de här näten. En komplett trål är ju miljonbelopp på dem i kostnad, va? Så att det är ju egentligen ingen fiskare som vill köra fast i vraken. Vilket gör att de sliter ju sönder fartygen också. Så vårt kulturarv går ju sönder på så sätt också. När en fiskare kör fast ett nät i ett vrak så markerar man ju positionen omedelbart. Och den här informationen sprids ju även till kollegor och sånt där. Det är ingen som vill köra fast i vraken och tappa sina fiskeredskap. Navigationshjälpmedlen förr i tiden var inte lika bra heller. Man hade inte exakta GPS-positioner som man har idag. Och det här problemet med att man kör fast trålar i vrak är inte alls lika stort idag som det var förr i tiden. Man har liksom vissa linjer som man går efter exakt där man vet att folk har trålat förut och där man inte har fastnat i någonting. Så man har liksom olika vägar man går. Och det kan man även se på bottenkartor och såna här 3D-modeller hur det är liksom spår i botten. Som det liksom kan vara 100 spår på samma ställe.
Men det är så här botten, alltså att tråla är synonymt med bottentråling eller?
Det finns olika varianter. Det finns trålar som rullar alltså efter botten och som tar med sig allt. Så finns det även trålar som är ännu värre som går ner i botten och ska liksom gräva lite i botten också.
Hur ser det ut? Kan du beskriva hur det ser ut när du kommer ner och ser ett sånt här spöknät?
Jag har varit med om olika... Jag har varit med om påvrak att komma ner på de här jättetunna genomskinliga garnen.
Alltså typ som så här fritidsfiskar?
Ja, precis. Beroende på var du ska fiska. Mm. Det kan ju vara nät som är ganska ytnära också. Som har fastnat. Och de ser man knappt själv. Och de är ju gjorda av syntetiska material. Så de är ju gjorda för att hålla. Och snärjer man in sig i dem där, då har man problem alltså.
Men kan det vara liksom potentiellt farligt även för en dykare?
Absolut. Man måste vara uppmärksam. Vi har ju dubbla och trippla skärverktyg som man kan göra sig loss. Man dyker aldrig ensam och sånt där. Så att man tar ju alla säkerhetshöjande åtgärder som bara går. Men en trål till exempel är ju, den ser ju lite olika ut. Dels är det som en öppning med ganska stora maskor och dels är det liksom den här själva kassen där allting fastnar sen, och den är ju mycket tätare öppningar. Och de här trålarna blir även påväxta med massa sediment och lera och partiklar och sånt, så att de syns ganska bra. Så
att då blir det liksom, de syns bättre, så då är det mindre sannolikhet att djurliv ska fastna i dem också.
Jo, fiskarna vill ju, de förstår ju inte att det är en fara. Nej. Så de går ju in, vraken används ju av fiskarna som ett skydd. De som fiskar, De vill gärna pilka eller sätta nät bredvid eller så nära som möjligt vraken, för där får de mera fisk. Så att det blir artificiella rev och fisken går in där och ställer sig, och till slut så fastnar de. Och sen så kommer sälarna och det, men då är ju bordet dukat för sälarna. Då kan ju de äta utav fisken när de sitter i näten. Med stor risk att de faktiskt snärjer in sig själva.
För det är någonting som händer?
Ja.
Det ser ni väldigt ofta?
Vi ser säl väldigt ofta i näten. Vi gjorde inte det för 10 år sedan riktigt. Sälbeståndet har ju ökat dramatiskt. Det ser man ju ute på de här kobbarna och skären där sälkolonierna finns. Det är hundratals med individer i dagsläget. Och för 10-15 år sedan så såg du någon enstaka säl. Och det syns även i näten. Det återspeglar direkt. Och idag så kan du se 10 sälar i en och samma trål. Vilket man absolut inte gjorde förr i tiden.
Och det här är ju liksom, det är klart, det är ju givetvis lika hemskt om en eller flera fiskar fastnar och dör. Och så där. Men säl är ju, det är som en hund. Liksom.
Ja, precis.
Och det är inte, jag menar, om man ska vara lite dramatisk så kan du liksom beskriva vad som händer dem liksom, från det att de fastnar till... Du behöver inte skönmåla. Liksom.
Nej. Alltså, det är ju däggdjur och de håller ju andan. De kan ju hålla andan väldigt länge. Jag för mig att en säl kan hålla andan upp till 20-25 minuter. Det kan vara, jag tror det. Och en säl som börjar fastna, han börjar försöka slita sig loss. Och det är nog förmodligen en väldigt lång och långsam process för den här sälen när den drunknar. Och jag tror att den här sälen utan problem kan kämpa för sitt liv i en halvtimme innan den drunknar. Och det är fasansfullt. Och ibland när man ser de här som inte har suttit där så länge, som är väldigt nya i näten, det är vedervärdigt att se faktiskt.
Har ni någon gång kommit eller sett någon som precis har fastnat? Eller?
Nej, alltså ingen som, alltså, nej, det är svårt att säga. Det är väldigt kallt och det är mörkt och det är syrefattigt. Så nedbrytningsprocessen av de här djuren är ju väldigt långsamt också. Vilket innebär att jag har ingen aning om hur länge den här sälen på bilden har suttit. Och hur långsam processen är. Men vi har ju sett djur som ser till synes helt liksom orörda ut. Det är hemskt det.
Det här kanske inte är på ditt bord egentligen, men som jag har fattat, ett annat problematik utöver liksom det här lidandet är liksom att det skapas i alla de här näten, så skapas det en biomassa av liksom död biomassa som förruttnar till viss del och som påverkar alltså försurningen av Östersjön också, eller? Du har ingen sån data?
Nej. Man har börjat titta och försöka göra några uppskattningar, men det är jättesvårt. Det man däremot vet lite mer konkret är att i storleksordningen 10 000 nät sammanlagt försvinner i Östersjön årligen. Vilket är ju astronomiskt mycket.
Vet du så här, rent historiskt hur länge man har pratat om spöknät som ett problem, och då är inte ett problem för den enskilde fiskaren som blir förbannad över att han blir av med redskapet, utan liksom ett etiskt problem.
Alltså spöknät har man ju känt till problemet med, och omfattningen har man väl lite mer på myndighetsnivå känt till. Det har blivit betydligt mycket mer känt bland allmänheten de senaste 5 åren skulle jag säga. Och jag vill påstå att mer ökade sälbeståndet och mer det här grafiska liksom, beviset på att det här är väldigt destruktivt. Inte bara för mig själv, att jag ska akta mig så att inte jag fastnar i det här. Utan att här sitter det ju liksom 10 sälar. Och det blir väldigt påtagligt att det här är ju ett stort problem. Och som sagt, vi har ju så eftersatt hav så att det är ju så extra olyckligt.
Men ni håller på nu och så att säga, bärgar de här näten, eller?
Vi har ett stort miljömedvetande inom Badevanne. Vi har ju en utav profilerna i gruppen jobbar ju som forskare på forskningsfartyget Aranda. Och vi har mycket kontakter med miljöforskning och sånt där. Och som sagt, miljöengagemanget är ju stort. Och vi är ju mycket väl medvetna om problemet varje gång vi dyker. Så att vi har ju haft, och jag personligen har ju haft så här, gått och tänkt i många år att jag vill göra någonting, någonstans någonting för att liksom hjälpa naturen på traven lite grann. Och sen har vi diskuterat det här och bestämt oss för att vi ska göra någonting konkret för att liksom dra vårt strå till stacken. Så att vi har ju plockat upp lite grejer, men det har varit ganska oplanerade event, och vi har plockat upp det vi har liksom fått tag på eller det vi har liksom sprungit över. Vi har inte satt upp något större projekt för att just bärga någonting ännu, men det är det vi skulle vilja göra och titta på.
Alltså, hur går det till rent praktiskt? Alltså, vad använder man för utrustning och är det så här tidskrävande ett projekt då att liksom så här få upp de här trålarna?
Det är lite beroende på vad det är för nät och hur de ser ut, vart de sitter och så vidare. Har man tur så kan man ju få upp en komplett trål om den inte är alltför insnärd och sitter fast. Men annars så får man ju liksom systematiskt börja liksom dra av det här nätet. Man sätter stora lyftsäckar som man fyller med luft. Det är som stora galonsäckar. Kanske Treton kan ta fram någonting.
Absolut.
stora galonsäckar, va, som man fyller med luft. Och som kan hjälpa till att börja dra i de här näten. Och sen så kan man från kanten börja och liksom göra loss och plocka av de här näten för att slutligen få dem upp till ytan. Där man sen kan ta in dem till land och ta hand om dem på ett vettigt sätt. Och kanske återanvända materialet eller någonting sånt.
Precis. Alltså, och det med återanvända materialet, då kommer vi in på anledningen till att vi är här på Naturkompaniet. Hur såg kontakten ut med, hur fick ni kontakt med Naturkompaniet och Triton?
Jag såg den här naturbonus projektet eller vad man säger, eller den här insatsen som Naturkompaniet väldigt osjälviskt gör och kände direkt att här kan ju vi faktiskt bidra med någonting och så att vi gjorde en ansökan där vi beskrev projekt, vad vi vill göra och vad vi kan åstadkomma genom att plocka bort ett nät idag skulle ju lösa problemet permanent och så vidare. Och det är jättebra för framtiden, för i de här områdena där vi tittar primärt nu, det pågår ingen sån trålning där inne. Så om vi kan få bort det här så kan vi faktiskt göra skillnad permanent.
Den trålen kommer inte ersättas av nästa
nej,
fiske?
Nej, precis. Så att det finns ju goda hopp liksom om den här situationen. Så att vi gjorde en ansökan till Naturkompaniet och bad om medel för att liksom kunna liksom genomföra det här som ett även som ett pilotprojekt, att kanske till och med inspirera andra att göra liknande och beskriva metoden också, för det är inte helt lätt och så att beskriva metoden, lyfta problemet och inspirera andra också, samt att liksom sätta upp det här projektet själva då.
Och då är bollen nästan helt passad till Fredrik på Treton.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej.
Har din syn på regnväder förändrats sen du började på triathlon?
Min syn på regnväder? Ja, jag uppskattar regn lite mer nu än vad jag gjorde för några år sedan.
Hur länge har du jobbat? Hur länge har du jobbat då?
Jag började på Triton 2014. Gjorde jag.
Vad kan du berätta om företaget?
Men Triton är ju ett av Sveriges äldsta fortfarande fungerande företag som jobbar inom vår sektor liksom, som är då med kläder, egentligen allting som är gummibaserat. Jag vet inte hur många som känner till, vi är 125 år då, som vi precis fyllt, och vi kommer från Helsingborg, och där lärde vi oss då 1891 att producera gummi. Och då göra gummistövlar vid en tid när bönderna hade träskor och förfrös fötterna och dog på fälten på vintern. Så att på den tiden var det här en väldigt, väldigt innovativ lösning. Mycket mer innovativ än vad man ser gummistövlar idag. Sen har ju våran tråd varit allting på gummi. Så vi började snabbt göra sneakers, tennisbollar, och sen utvecklades det då till regnkläder och allting inom någon form av funktionsplagg.
Men vad, när Triton började, var gummistövlar någonting helt nytt då?
Ja, det var det. Verkligen.
Men ni var inte först? Det är från England?
Nej, vi var inte först. Det var vi inte. Det kom några ungefär samtidigt. Gjorde det. Men det var helt revolutionerande, så att vi började producera. Sen på några år så hade vi gjort över miljonen stövlar direkt. Så att det blev främst för bönder och militär, och sen in i fiskeindustrin, och sen alla olika tyngre industrier innan det blev fritidsanvändare och sportskor och allt sånt.
Men som idag så är det som tennis, sneakers, regnkläder och gummistövlar.
Precis, kan man säga. Ja.
Och det här med hållbarheten och slags här, som idag kallas för CSR, Social Responsibility. Är det någonting som har funnits med företaget? Liksom?
Man kan säga att det funnits med i Triton alltså från början. Sådär. Vi är ett av de första företagen i världen som startade ett eget privat dagis för att då ensamstående mammor skulle kunna jobba och inte behöva liksom gå hemma och sådär. Söker man på CSR, The Swedish Way, så kommer det från familjen Dunker som då grundade Triton, liksom, som la grunden för hur man arbetar med samhällsfrågor, med både personal och sådär. Och vi är fortfarande så att vi styrs vissa delar av en personalstiftelse där vi själva då är med och röstar om hur vi ska ha med olika så här semesterboenden och hur vi tar hand om varandra och jobbar med hållbarhet på kontor och sådär. Så att det har alltid varit en stor del.
Var kommer namnet ifrån förresten?
Triton, som är borgen i Helsingborg, vårat liksom stadsvapen. Så det är de tre tornen som är där. Mm.
Alltså, hur har utvecklingen av material och materialval sett ut under liksom Tritons historia? Liksom, gummi, då är det så här naturgummi som var...
Ja, naturgummi. Först är det ju bara rent gummi. Och det har ju varit en industri som med handen på hjärtat inte varit den renaste industrin. Om man tittar back in the days, 125 år sedan.
Sen successivt hela tiden så utvecklas ju allt det här, och någonstans i vår värld så kom ju naturgummi in som en självklar del liksom sådär. Och sen så med olika vävar som är innerlinings och olika coatings och sådär på jackorna som är. Och vi har ju alltid varit ett företag som då i den här världen så har man ju slåtts med fluorkarboner och eftalater och olika sånt där, vilket är någonting som vi aldrig haft i våra kläder.
För det har liksom varit lite mer det man tänker när man slår upp regnjacka i ordbok, då är det typ en bild på den här galon.
Galonjackan, ja.
Det är det som
och
vi har jobbat.
Grundgalonet har ju varit synonymt med oss, liksom, både för fritidsanvändning och mer skyddskläder. Sådär. Sen skulle jag nog säga att liksom, den senaste tiden så har vi ju utvecklats väldigt mycket mot det som lite därför vi är här idag, sådär, med att hitta nya typer av material. Och vi satt ner någonstans i början, om jag började 2014, så i början av 2015 så satt vi ner och började prata om så att vårt material, mycket av det, om man bortser från gummit och tittar på regnkläder, så mycket av det materialet finns inte naturligt i naturen. Utan det är olika typer av polyester, nylon och sådär, där man då slåss med en form av så här, var kommer den råvaran ifrån? Och det är inte så att vi kan gå ut och så här, så skördar vi ett fält med nylon, utan det
nylonbusken,
varit, nylonbusken som kommer kända in. Utan, där har alltid varit att man brottats med det. Och vi satt ner någonstans och tittade på så här, men om vi vill hitta ett nästa sätt att liksom innovativt röra oss framåt för nästa 125 år, så behöver vi se på nya typer av möjligheter att skörda vårt råmaterial. En del är att byta ut, men en del är också att återanvända det som finns naturligt i naturen idag.
Men är det den största utmaningen för ett företag i bransch som vill jobba mer cirkulärt? Är den största utmaningen att hitta de här fälten, de här symboliska fälten där man skördar det här materialet, eller?
Skulle jag säga att den största utmaningen är att hitta någonting som inte är en quick fix idag, utan att man faktiskt har ett tankesätt att nu kan spöknät här vara en lösning, men det löser det för nu. Den stora problematiken är ju, om vi ska ha den här materialen i kläderna, var kan vi hitta det på något sätt så att vi minskar påverkan i naturen, minskar mängden energi och utsläpp och allting i våran process, men även gör det sen återanvändningsbart framöver. Och sen om det är spöknät eller om det är konsumentplast eller om det är sådär
PET-flaskor eller?
PET-flaskor, ja. Det har vi en annan linje som är liksom, och det är ju ett sätt att se på det. Och sen nästa sätt är ju att se på om man kan byta ut plastmaterialen helt och hållet. Sådär. Men så länge de också finns i naturen, om man ser naturligt flyter de ju kring i naturen idag, så kan man också se till att använda dem idag i transition-tiden över till andra mer förnyelsebara.
Du personligen, om man frilägger dig från Triton, så har ju även du en personlig kontakt till dykning och även då även spöknät. Vad har du för liksom så här historik kring undervatten och spöknät och så?
Ja, men jag har ju ett par dyk på nacken, det har jag. Det är väldigt roligt. Däremot så tillhör ju jag de som då gärna reser bort och dyker.
Som inte ser det här att när det är kallt, mörkt och dålig sikt.
Ja, jag har sommarhus på Fårö, så jag dyker där längs med Raukarna en del. Och de här liksom 4 grader i vattnet nere på 40 meter versus en sådär en 20 grader i vattnet utanför Malaysia. För mig är så att jag uppskattar resan, det gör jag. Men år 2000 och 2001 så var jag delägare i dykshopper i Malaysia. I ett marinparksområde utanför Perhentian Islands, där vi då dagligen var ute med våra småbåtar och sökte på alla reven. För där det är, i marinparkerna är det ju fiskeförbud såklart, för att det är marinparker, men det fiskas ju konstant av olika tinor eller nät eller sådär liksom. Så att en del av vårt uppdrag som vi kände var att åka och se till att det här inte gjordes och fanns det någonstans så plockade vi upp det, så att säga.
Antal sådana nät kan driva i och för sig ganska mycket också, eller?
Det kan driva, ja. Absolut. Och där är det ju lite starkare strömmar än, tror jag i alla fall, i Östersjön. Jag har inte, det kan väl vara nere i sundet i och för sig, men det är ju rätt, ja, starka strömmar. Så de driver långt och till slut fastnar de någonstans, antingen på ett korallrev, och jag vet inte om ni... Man kan föreställa sig när ett nät kommer och fastnar på ett rev, och sen så har du en ström som går fram och tillbaka. Och det här liksom, nätet ligger ju och svajar. Och korallerna är väldigt ömtåliga. Och fastnar den i en korall, det krävs bara att den egentligen kommer åt det. För korallerna är byggda på det sättet att fånga upp saker. Så de fångar ju ett nät direkt, och bara lite så dras det här av. Och det är många år för att bygga upp den korallen för... Både då syresättning och liksom skydd för smådjur och allt sånt där.
Hur går det till då rent praktiskt och konkret när man återvinner ett gammalt hela fiskenät processen. Eller en trålare till ja. En sån här jacka som ja. Du har bredvid
den? Ja, alltså den hela processen är ju ganska lång, men nylon är faktiskt inte, det är inte så svårt att återvinna.
Alltså vad är nylon?
Oj.
För en lekman, det kanske sätter på
botkanten. Nylon, ja, nu sätter du mig på lite på botkanten. Men nylon är ju egentligen en familj av sådär. Så det finns flera olika typer av det. Ja. Men vad man letar efter för återvinning är en som har en fiberkonstruktion som är starkare och hållbarare. Så, att säga.
Så om du skulle jämföra en och en halv liters PET-flaska med julmust och ett... fisknät, så är det en kvalitetsskillnad, eller?
Nu sätter du mig på väldigt hårda fakta. det finns absolut skillnader i det. Men nylonet i sig är så att de är en om jag uttrycker mig på rätt sätt nu, en oändlig liksom sammanbunden funktion av fibrer. Och därför tar det så väldigt, väldigt lång tid innan det bryts ner i naturen. Och man brukar säga någonstans mellan 600 till 1000 år. Och självklart är det ingen som vet, i och med att det är ingen som har mätt det här i 600 eller 1000 år. Men man har ju då räknat ut att det tar den tiden. Så som när vi började titta på det här, så tittade vi på var någonstans i naturen de här materialen finns. Och kom i kontakt med ett företag i Madrid som vi då sprang på med en eldsjäl där som hade vissa kontakter med den här typen av insamling och visste hur processen gick till och kunde så förklara hur bra det här materialet i just nät var. Och med min bakgrund då som med dykning och sett näten och vi vet vad vi har i våra jackor, så såg man ju direkt den här röda tråden i hur det här skulle kunna vara någonting som man faktiskt skulle kunna dels göra en nytta för havet, men även faktiskt då minska produktion av nytt nylon och göra nya typer av jackor.
Hur såg tidsplanen ut? Hur lång tid från idé till galge liksom på en höst?
Ganska snabbt faktiskt gör det. Och det är ju lite det som det här samarbetet med Naturkompaniet är, att vi påbörjade vårt samarbete. Det här är andra samarbetet vi gör då. Och vi påbörjade det med ett leftover-projekt där vi först köpte upp spillbitar i fabriker och gjorde regnkläder av det i liksom för att snabbt komma igång. Och lite vår tanke är att när vi gör den här typen av projekt, så ska det inte vara så att nu pratar vi om det och tre år senare så är det någon som ser någonting, utan vi vill göra projekt som faktiskt kan, från det att vi skissar på det och från det att vi tittar på det, så ska det kunna komma ut i butik ganska snabbt. För att vi tror att den snabbheten till marknaden är bra för alla.
Vad kan du säga om själva jackan?
Är den bra? Nej, men själva jackan är ju, det är ju en, jag vet inte hur många som känner till Tritons vanliga kläder, men jackan är ju att när man gör den här typen av återvunnet material, så är det inte den här klassiska coatingen som man har ovanpå, utan det är ju ett vävt vatten då skyddande material, vilket gör att den dels ser ut mer som en vanlig jacka, så att den smälter in på ett annat sätt. Men det materialet i sin tur är ju då vattenavskyddande och andas liksom. Generellt så blir det ju att man minskar ju, det är lite svårt att mäta exakt, men man minskar ju någonstans liksom, ja, utsläpp och energianvändning med, vi brukar säga, någonstans mellan 25-30% jämfört med en vanlig jacka liksom. Så att utöver att vi får bort näten så minskar vi även förbrukningen och utsläppen liksom, i den.
Men de här jackorna är inte gjorda av, för att förklara, de är inte gjorda av nät från Östersjön.
Inte från Östersjön, nej. Vem vet? Ja, vi kanske börjar med att göra Search and Recovery-säckarna. Vi valde faktiskt att inte göra det. Vi valde även att inte göra det i Medelhavet, vilket var vår första dialog med det här företaget då, EcoAlf, som vi träffade. Och det är för att den korta grejen att vi har alla våra fabriker i Asien. Och om vi skulle då samla upp näten här eller samla upp dem i Medelhavet, så skulle det bli lite som de här räkorna som fångas utanför Norge och skickas till Vietnam för att plockas och sen tillbaka hit som frysta i en påse. Så att vi valde att då istället göra insamlingen utanför Korea, där också stor del av liksom den fiskeindustrin faktiskt sker idag också. Så här. Och där vi vet att det faktiskt finns att om en stor del av problematiken i Östersjön är att näten fastnar, så vet vi också att det finns i andra delar av världen en stor problematik i att sophanteringen eller avfallshanteringen av nät kostar pengar. Så att det finns ett mörkertal där x antal nät åker ut men x antal nät kommer in. Och de näten har troligtvis inte fastnat. Utan det är mycket så att det som inte syns finns inte. Så att när man är klar med det så dumpas det till viss del liksom. Och sen så kommer man in och så kommer man med nästa typ av nät då. Så vad vi gör är att vi har insamlingsplatser där vi vet att det här då sker. Där vi informerar om spöknät, vi informerar om vad som händer i naturen när det dumpas, och istället för att avgiftsbelägga sophanteringen så betalar vi en peng för att få näten.
Ökar incitamenten för att de ska ta
in dem till hamnen och lämna dem. Ja.
Vanlig pant.
Ja, exakt.
Vanlig svensk panthantering.
Ja. Så här automater vid livsmedelsbutikerna, ja. De kan proppa in
lite
näten.
Svårt att lägga in dem här i.
Vad har ni fått för reaktioner från det här Jacket from the Sea-projektet?
Väldigt bra, det får man väl säga. Det är ju ett, alltså det är ett, för mig ligger ju varmt om hjärtat att göra det liksom, men det är ju flera steg i ett sånt här projekt. Dels är det ju med såklart konsumenter liksom så här. Sen är det ju även med andra eldsjälar som också gör det, att visa att liksom samla in näten är en sak, men det går faktiskt att använda dem till nästa steg också. Så här. Det är också en respons. Sen är det ju att genom att liera sig med en återförsäljare, så kan man också faktiskt ta lite ansvar för hela värdekedjan, vilket man kan se till att idé till produkter liksom kommer ut. Liksom. Så att det är många som hör av sig och tycker att det är roligt. Och
har ni fått något så här, öppnar upp några nya dörrar det här, tror jag?
Ja, vi blev nominerade till Svenska Plastforum Innovation. Och
det är välkända.
Det är skoj. Det är klart att det öppnar upp dörrar. Vi har ju som mål, vi sätter upp alltså ett kortsiktigt mål, är att vi ska omvandla åtminstone 50% av våra regnkläder till Eco Essentials kläder, alltså någon form av återvunnet, komposterbart eller liknande sådär. Och det ska vi ha gjort innan 2020. Och för oss att lyckas med det så är det ju också väldigt viktigt att alla internt känner stolthet över de här projekten. Så att det här är också ett sätt för oss att samlas tillbaka till vårat arv, var vi kommer ifrån, och landa ner i de här liksom lite stolthetsprojekten som vi brinner för att göra det för att inspireras till att hitta nya typer av material, möta nya typer av sourcingagenter som hjälper oss att hitta nästa generations material vi kan göra.
Tänkte innan vi går härifrån så ska vi gå tillbaks till det här dålig sikt och mörkt och kallt, för att jag kom på att du har ju faktiskt med en hel bilder. Mm. Jag vet inte om du kan vill och kan kanske typ gå igenom en del av de här
absolut.
Bilderna och berätta lite grann, lite sagoberätta rösten.
Ja, men jag kan börja med att visa den här bilden faktiskt. Och det här är en ritad skiss på hur det faktiskt ser ut på ett av de här vraken som vi vill rensa nät ifrån. Och här ser ni en hel trål som sitter över båda masterna. Och man behöver ju inte ha jättestor fantasi att förstå att det är mycket som kan fastna i det här. Så här kan det se ut. Va? Och när de kör fast näten i det här, det finns inte en chans att komma loss, utan då får man bara klippa tamparna till slut och lämna nätet. Och det där var utanför Oxelösund. Här har vi ett vrak som heter Hoytaik, en holländsk jättestor ångare som var ett av de första offren i Finska viken under första världskriget. Och den ligger på 95 meters djup. Står så här, 45 graders vinkel. Så den här ratten här som är totalt insnärd i nät ligger på cirka 75 meter.
Säger man ratt?
Ja.
Gör man det?
Ja.
Okej. Jag trodde man skulle samla ner kolmarinterm.
Nej, man ser rätt. Och som ni ser här så ser ni lite öppningen på trålen. För det är liksom enstaka linor som går ut i kanske 8 mm, 6-8 mm tjocklek. Och ni ser även att de här linorna, de ligger ju liksom helt fritt i vattnet så här. Och när det är strömt i vattnet så ligger de där och fladdrar som en flagga. Och det räcker med att fastna i en sån där. Och har du ingen skärverktyg så kommer du inte loss. Så att det här vraket har ju gått på en helt komplett trål också och som tur är så är den här ratten intakt här. De brukar slitas i bitar. Det här är alltså hela akterskeppet på den här skissen som ni såg, vraket Skagul. Och här har vi öppningen på trålen som ligger ungefär där, och de har ju seglat på vraket akterifrån där också. Och här ser ni även en ratt i mitten där. Och här har ni hela akterskeppet insnärjt i nät. Och när näten ligger ganska nära vraket är det inte lika stor fara. Det är när den fastnar över en mast eller någonting där det blir väldigt stort uppfång där sälarna simmar in under och så vidare, som gör att det blir farligt. Ja, en närbild på en dykare som poserar vid den här stackars ratten som är insnärjd. Och här är den här bilden på alla vraken som jag har i min egen databas. Och jag för mig att på den här bilden så är det 2,5-3 tusen positioner. Och man kan tycka att de ligger på varandra, men de där markörerna är ganska stora. Men det liksom ger en fingervisning på hur omfattande det här problemet är och hur mycket vrak det finns faktiskt. Sidescan sonar kör vi. En släp-torped kan man säga som skjuter som en ekolodsignal, men man får ut en tredimensionell bild. Och då kan du söka till exempel 200 meter åt varje sida. Och sen om man kör i sig 2-3 knop, så det blir många hundra kvadratmeter per sekund då, som man skannar av. Och ligger det ett vrak 150 meter åt sidan så ser man den. På ett ekolod slår ju rakt ner så här, så att man kan köra förbi ett vrak 25 meter ifrån och inte se någonting. Så det är ett sätt att leta vrak. I kombination med arkivuppgifter, i kombination med uppgifter från fiskare, vart de har fastnat med sina nät och lite sånt där. Och sen lite tur också. Jag kan säga att situationen på andra sidan Östersjön i Baltikum, den är 10 gånger värre än i Sverige. Minst 10 gånger värre. Ryssarna har ju trålat ganska hårt sen efter andra världskriget. Och det finns fartyg som är totalt insnärjda. Totalt alltså. Så att problemet är större på andra sidan Östersjön också. Men vi tittar ju på att göra projekt och sprida det här och försöka liksom, även utanför Sverige men även i Östersjön att göra någonting med det. Så det liksom är, jag tror säkert att det finns ju nät att ta. Sen är det också att man får ju välja, vi har ju dykt på vrak på över 100 meter där det sitter kompletta trålar, men de blir ju inte praktiskt genomförbara att ta upp, för det blir för krävande dykning liksom. Så att man måste ju hitta de objekten som är, och även där näten sitter lite illa till och där det är kanske grundare än 60 meter, 70 meter och så vidare. Så det är några sådana förutsättningar också som också vill ha sitt att säga om vad man kan ta upp och vad som är möjligt. Men absolut. Och sen är det här med djup också. Hur långa bottentider kan man göra på 50-60 meter? Och sen blir det ju det här med totalmörker och sådana problem också. Därmed ökar ju resursbehovet, va? Men den största resursen egentligen, det är ju att ha en båt, ett fartyg som man kan operera vettigt ifrån, skulle jag säga, den största kostnaden. Och plocka upp det här.
Kommer du bjuda med Fredrik på ett mörkt, kallt dyk utan sikt?
Ja, givetvis.
Ja. Se fram emot det.
Varsågod.
Så att det finns olika satsningar. Det handlar inte bara om kanske som dykare att plocka upp det där. Jag vet att det finns någon sån här harvliknande funktion som man trålar efter botten och i havet, och sen så fastnar det nät. På så sätt så kan man skörda nät. Och då blir det väldigt industriellt, och det kan man göra genom att bara släpa krokar efter båten i princip. Och det vet jag har gjorts på andra sidan Östersjön också. Men även att man tittar på sen bara saker som att ha spårbara nät. Tappar du ett nät så ska du kunna leta rätt på det.
Du har sett en GPS.
Ja, någonting i den stilen. Och jag har hört, och jag vet inte om det är sant, men att man har väldigt liksom stora restriktioner i Norge kring detta. Att näten ska vara, att vissa nät ska vara ID-märkta, och att du måste kunna visa att du inte har styrka, att du har dem, att du inte har tappat dem och sådär. Så det finns ju väldigt, väldigt lite olika saker som i området som är på gång.
Sen är det väldigt svårt i den så här, alltså, allt det här borde ju göras. Och sen så vet man ju med att väldigt mycket med fiskindustrin borde göras. Det är väldigt svårt. Det är mycket pengar som styr någonstans där. Det är inte en lätt industri att påverka. Inte ens var de får fiska. Så att
det som händer ute på sjön är ju svårt att kontrollera. Det är nog bland det största problemet. Det som försvinner från vattenytan är också borta. Det var ju inte jättelänge sedan Finlandsfärjorna bara öppnade och dumpade alla soporna rätt i sjön innan de gled in i Stockholm. Den medvetenheten är ju, och de regleringarna är ju liksom åtgärder då, men allting som försvinner det är borta, och som sagt det finns dålig kontroll ute på sjön. Sen det här med mikroplaster har vi inte pratat så mycket om.
Nej.
Men det är ju någonting som är väldigt, väldigt hett inom marin forskning. Och någonting man inte känner till så mycket. Men när man börjar titta efter det här problemet så hittar man ju mikroplaster i mikroorganismer, och förekomsten i en liter vatten är ju liksom astronomisk också. Och där vet man fortfarande inte huruvida spöknät bidrar till de här mikroplasterna i form av nedbrytning. Men det är någonting som vi tittar på för våra kommande projekt. För att vi har samarbete med forskare på finska sidan i deras miljöforskningscentrum, och de kommer att vara med oss, och vi kommer att ta bottensedimentprover och se om vi kan få fram någonting i de här bottensedimenten, om näten faktiskt släpper någonting, och på så sätt även kunna bidra till forskningen framåt.
That's a wrap.
Tack. Tack för det också. Härligt, bra jobbat.
Samma här.
Tack. Tack.
podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.